En podcast från Aftonbladet.
Tone!
Hi!
Hello!
How are you?
Ja,
det knallar
och går.
Det knallar och går.
Det knallar och går.
Jag vill spy.
Varför det?
För att jag är så nervös.
Varför?
För att jag ska gifta mig i helgen.
Nu pratar vi inte om mer om det.
Kan vi inte prata om det? Några ord om det? Folk är ju nyfikna.
Kan vi prata om det nästa vecka? Kan vi inte göra det?
Okay.
Jag vill inte jinxa någonting.
Okej, gud, vidskeplig. Jag ska bara säga till dig att jag är skitnervös.
Okej, det hjälper inte mig.
Okej, men jag är skitnervös för att jag vet inte om klänningen jag ska ha passar.
Okej.
För att jag fick ju i sista sekunden en väldigt stor roll på bröllopet.
Det är som så att det är att jag ska vi ångrar det här nu.
Jag blev ju väldigt viktig på bröllopet eftersom jag ska läsa en dikt.
Ja.
Inte som jag har skrivit själv,
nej,
dock. Och då var jag så här, oh my god, nu måste jag verkligen
du får läsa om du vill läsa något du har skrivit själv istället.
He fisted her in the bed.
Oops, mamma säger.
Nej, så att jag hoppas verkligen. När jag kommer hem idag från inspelningen så tror jag klänningen kommer att ha kommit.
Ja, jag hoppas också det, verkligen.
Ja. Och det, vet du vad? Jag tog mitt råd från min revisor och gjorde tvärtom.
Ja.
När hon var så ligglågt så var jag så, jag måste köpa den här klänningen.
För du har ju den där otroliga gula klänningen här, tänkte
jag. Jag vet, men jag tror typ att den är för varm.
Men du har ändå den.
Jag har den och jag har en annan också som jag köpte i våras som så jag tänkte ha. I alla fall. Jag är så excited, det kommer bli så jävla roligt.
Men du har ju varit redan
in London town.
Du har ju varit på en annan fest.
Det får man verkligen säga. Jag
Hur
har
var
ju
det?
Nej, men det var så roligt. Jag var på min kompis 40-årsfest i London. Vi åkte dit. Vi var ett stort gäng som åkte dit i helgen. Så jag var där fredag till måndag.
Ja.
Jag vill bara säga att jag älskar London.
Ja.
Jag var ju där mer liksom några gånger typ när jag var 20, 21 och då det var roligt men det var så jävla jobbigt. Eller kanske var lite äldre, 25 typ. För att jag var så fattig.
Ja.
Och det var så långt att åka överallt. Och jag var ute så sent på nätterna. Så då var det så här, nu har vi varit ute till klockan 4. Nu ska vi sätta oss på den här bussen i 1,5 timme och åka hem.
Ja.
Och i London, när man är fattig, alltså min lilla syster bodde i London ett år typ, eller ett halvår. Och hon hade så, då kom jag hälsa på henne och så delade hon sovrum med en annan tjej och så var det möss överallt.
Ja, men det är det, för London är, alltså jag tänker Storbritannien är ett sånt u-land. Så har
alltså
du inga
hur
pengar,
står det till där?
Nej, det står jättedåligt till. Och, så att det är väldigt låg, alltså lägsta standarden är
mycket låg.
Är mycket, mycket, mycket låg.
Vi bodde då, alla bodde på ett hotell i Dalston. Och det var verkligen så här, så kan ni typ städa upp lite.
Det är roligt tycker jag med britternas självbild att de är så, vi vill inte ha några polacker här. Man bara, har ni varit i Polen på sista tiden?
Alltså,
de ligger liksom tusen år.
Det finns ingen aning för er att tro att ni
någon
är något.
Kommer, nej.
Men det är ju så
det är ni
kul
som kommer vilja åka
till Polen.
Till Polen och jobba snart.
Ja. Jag har influencer som jag följer och älskar som heter Amelia Liana. Och hon är dotter till en miljardär. Och hon bor i London. Och jag är alltid så här, wow, London är en sån... Jag såg inte ens det i London.
Nej.
Alltså jag insåg att det är London jag konsumerar genom henne. Jag vet inte ens var det i London ligger.
Vad är det? För det är så exklusiva...
Men det är så snygga hus, trädgårdar, tennisklubb. Ja. Jag vet inte ens var hon är på dagarna.
Men du vet att Storbritannien är ju väldigt... hårt klassamhälle.
Okej! Okay. I never heard about it, but I'm happy you told me.
Yes. Men vilket London såg du då?
Jag
kan väldigt
East
lite
London.
Om London. Jag har varit väldigt
det var ju mer party London. Och på söndagen så var vi på en dagsfestival, musikfestival, en queerfestival som heter Body Movement.
Eller som du sa till min dotter, en sexfestival.
En sexfestival. Men det var ju för att de tidiga, jag var inne på deras Insta och kolla och då var det så här, för att det var väldigt mycket damm där i den parken. Och då kunde man ha ansiktsmask i olika färger som betydde vilken slags sex man ville ha.
Alltså en sån covid mask.
Precis, eller en scarf liksom. Och då röd betydde till exempel fisting, mörkröd dubbelfisting. Krämvit betyder att man vill att någon skulle komma i ens röv och sen skulle man suga upp det i munnen.
Så specifikt.
Det var jättespecifikt. Och det var liksom hur många färger som helst. Men det var en
kräm. Och så svårt att skilja så. Är den vit eller är den kräm?
Är den vit och betyder det bara vanligt sex? Eller är den krämvit och betyder att jag ska komma i dens röv och suga upp den med munnen? Men jag har ju inte...
För jag såg att du hade en rosa topp på dig.
Jag vet, jag hade en rosa topp och ljusblå ögonskugga. Så jag var lite så, trans Gary.
Men vad betyder liberation? De färgerna?
Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag kollade inte upp det.
Nej,
för jag bestämde mig för att bara vara fri. Fri ja. Och galen. Alla där var så... Det var verkligen så positiv, glad stämning. Alla låg mot varandra. Jag såg typ 3 rövhål. För att om man har liksom ingenting som döljer hålet och man sätter sig ner på marken... Då ser man rakt in. Men de flesta var liksom påklädda, men vissa killar hade ju lite mindre på sig. Du frågade ju vad jag gjorde i helgen.
Ja.
Men det var liksom så, och det var typ så här, från 18 till 70 typ. Och det var liksom verkligen så många normisar där också som bara hade på sig.
Jag hade kunnat vara där och bara dansa
runt. Du hade kunnat vara där, men så här, jag kände att jag var lite för påklädd. För jag hade mina så här Bermuda shorts och ett linne liksom.
Det såg jätte härligt ut.
Det var
ut.
Så kul, och då spelade Horse Meat Disco. Som är liksom ett DJ-kollektiv. Och de har väldigt så melodiös och liksom housig musik. Så de körde så, du vet, remixer på så Madonnas senaste låt, Donna Summers. Alltså verkligen så, fast liksom klubbigt.
Ja.
Och då hade vi varit där typ hela dagen. Och jag var verkligen så, då hade vi varit ut kvällen innan. Så jag var liksom inte, jag hade inte druckit så mycket. Jag hade typ druckit 2 drinkar. Ätit lite, var ganska trött, men så gick vi till deras DJ-set och så bara började vi dansa. Och då dansade jag liksom i 3 timmar. Drogfri, vill jag bara säga. Och jag var så glad.
Det finns inget bättre.
Alltså, av att röra kroppen. I takt till musiken. Men för mig också överlag, bara röra kroppen. Ja. Alltså, jag har haft så ont de senaste åren. Och nu känner jag verkligen...
Men nu ska jag säga en sak. Nej, men Tone, du känner det inne i kroppen, men jag ser ju också hur du är så glad.
Förlåt, men hur back är jag?
Nej, men du är så back. Men jag vet inte, för vi har inte känt varandra så länge.
Nej.
Så att det för mig är också lite som en lite nästan som en ny person.
Att jag har så mycket energi.
Att du har så mycket energi och att du inte... Ja, men vadå, du har haft också fruktansvärt ont.
Jag vet, jag har haft jättemycket ont.
Och du har...
Ja, det är sant. Vi har liksom inte känt varandra... Nej. Alltså jag tror att när vi blev kompisar, då kommer jag ihåg, för då bodde jag ju, eller inte när vi blev, jo, men när vi började podden, det var ju då vi började umgås.
Då bodde du på Lilla Essingen.
Då bodde jag på Lilla Essingen, men jag också bodde ju i Berlin den hösten och flög fram och tillbaka för att göra Bambino. Och då minns jag att jag bara låg i den...
Är det som du sa i podden, att du åkte tåg?
Det var ju det jag menade när jag sa flagg. Och det var då, jag ska inte rösta på Miljöpartiet, det är allt jag har att säga. Då... kommer ihåg att jag bara låg i den sängen i Västberlin, och det var innan jag visste att jag hade endometros. Jag bara hade så ont, jag var så tung i kroppen.
Ja.
Jag,
alltså, och du skulle försöka skriva din bok.
Jag skulle försöka skriva min bok, och jag bara låg typ i den sängen, i den lägenheten. Och, bara...
och vi sågs ett par gånger, och du tyckte att det var jobbigt att ta dig, tror jag.
Alltså
liksom.
Det var jobbigt att åka in och träffa dig där du bodde.
Ja, såklart.
Alltså jag kunde typ inte ens åka tunnelbana.
Nej.
Och då visste jag inte ens att jag var sjuk.
Träffades vi halvvägs.
Precis, och jag visste inte ens, jag bara var så här, fan, sjukt att det är så här det känns att vara 35.
Ja.
Men då fick jag ju sen reda på att jag hade endometros, som sagt. Och sen så opererade jag ju den i våras. Och det ville inte jag säga i podden då, för att jag visste inte hur det skulle gå.
Nej, och du var också fram och tillbaka om du skulle göra det eller inte.
Om jag skulle operera mig överhuvudtaget. För att det, eller jag kan ju bara börja med att säga det. Jag har ju ingen aning ifall någon ska operera sig.
Nej.
Och det är ju så olika från person till person. Ja. Om det ens fungerar, eller om man ens blir erbjuden operation. Ja. Eller om man ens vill. Men jag tror att... Och sen så ville jag inte heller säga det, för det var då jag skulle börja göra min liksom press inför boken.
Veckan efter, bokstavligt talat.
Oh my god, det var så dåligt planerat av mig. Men då, och jag ville inte sitta och
vet
prata.
Vad, det var inte så dåligt planerat. Vad skulle du göra? Skulle du ha väntat liksom ett halvår till?
Nej, det precis. Nej. Och då var det antingen
gjorde
jag det.
Det var det. Det var inte dåligt planerat.
Nej, det var inte dåligt planerat.
Men det var bara mycket på samma gång.
Mycket. Jag önskar att jag hade tagit lite fler sjukdagar.
Ja.
Men det gick inte.
Men då hade du inte blivit klar med boken.
Nej, då hade jag inte kunnat göra press för boken.
Nej.
Men vad skulle jag säga?
Jo, du vill inte säga ge någon
råd. Nej, jag vill inte säga det i podden. Nej, inte ge råd. Och jag vill inte säga det i podden heller. För att jag vill inte att sen... För att nu... Så för, även om man blir intervjuad om sin bok så vill folk kanske mer prata om typ det man har skrivit på Instagram. Mm. Eller inte bara, men det är ju mycket så... Lifestyle liksom. Och jag vill absolut inte sitta och prata om...
Ja, men du kanske inte var färdig med... Du visste inte vad din upplevelse hade varit riktigt.
Jag visste
heller.
Inte vad den hade varit. Och det är så jobbigt att prata om att vara sjuk. Och så ska man vara så den som är sjuk. Och så, jag vet inte. Så jag vill inte säga det, men det är så kul när jag tänker tillbaka på de första intervjuerna, eller egentligen alla intervjuer jag gjorde med boken, för det är som ett sånt sjukt töcken. Mm. Alltså när jag bara liksom hade blivit så, kommit hem, du vet, det var bara så.
Ja, för du hade väldigt, väldigt ont direkt efter operationen.
Ja, för det är en sån operation som heller, när man opererar sin endometrios, man vet liksom inte hur, det är inte så att man bara vaknar på nya tuttar.
Nej.
Utan det liksom kommer, tuttarna måste växa ut för att ta en plastikkirurg.
Ja, det måste läka helt enkelt.
Det måste läka och man vet inte hur bra det fungerat, för man kan inte heller ta bort all endometrios ofta. Men det som har hänt är att jag mår så...
Och de vet inte riktigt innan operationen
hur det ser ut där inne. Typ, det är också svårt att ta bort... Det är ju inte bara cystor utan det är också den här sjuka materian som gör att saker klistrar ihop. Typ äggstocken kan fastna typ i slidväggen eller man kan få endometros upp i lungorna. Mm. Och det är inte cystor utan det är liksom den här läckta livmodergrejen. Och det kan vara svårt att ta bort den, för om den sitter typ på tarmar och urinblåsa så kanske skadan att ta bort det blir större än att låta det vara.
Och det är alltid stora risker med
operationer. Det är jättestora risker. Och, men jag var väldigt lycklig att jag hade liksom ingen endo på min tarm. För då är det alltid att det blir en mycket större risk om man har det. Så det visste jag från början och det liksom var bra. Men jag visste inte hur det skulle gå. Och direkt efteråt så var jag så ledsen. För även om jag visste att det inte skulle vakna och så skulle det vara bättre. Så tror jag att jag liksom hade varit inställd på det, om du förstår. Att jag ville liksom...
Jag vet. Nu har jag gjort det här.
Nu har jag gjort det här. Och, du vet, jag hade mått så sjukt. Jag vaknade på uppvaknet. Eller inte först uppvaket, men sen på andra. Och då hade jag lämnat boken, den skulle gå till tryck. Och jag bara kom på, jag var så bäng.
Du var, så, var det inte så att du bara, det finns ett fel på sidan 58? Jo. Man bara, men...
Jo, jag skrev typ till dig.
Ja, jag bara, det är ingen som kommer... Du var så här, det var inte rätt år, den här gubben i Skåne som är någon lokal profil. Bara, var det verkligen 1992? Ja, nu kommer alla liksom slita min bok i sönder i bitar. För att han var där 1991. Man bara, okej, okay, det är fiktion, Tone.
Jag vet, men jag var liksom... Men då hade jag lämnat boken typ så 2 dagar innan. Ja. Jag vaknade först på uppvaket och bara typ... Då visade det sig att jag har väldigt hög tolerans för morfin. Och tydligen, jag är inte en smärtpatient, men många som har mycket smärta kan utveckla nästan som en... man har väldigt mycket ont helt enkelt när man gör typ en operation och sådär. Så då fick jag typ ketamin intravenöst. Mm. Och det var woho! Ja. Men det var ju då jag började mejla runt. Jag mejlade min redaktör om den här fällan. Jag skrev sms till dig. Ja. Jag var liksom, jag var helt...
Du var i zonen.
Jag var i zonen liksom. Och sen så kom jag hem och så skulle jag
läka. Så fick du mer ketamin.
Nej, jag fick ju, och då får man ju massa morfin och sånt. Men jag måste jävla då, alltså jag blev så ledsen. Så de första dagarna bara grät jag för att... Men för att man blir bara ledsen av morfin också, men jag bara så... typ. Och sen så hade jag då hade jag planerat att jag hade 8 dagar.
Mm. Att läka ihop.
Att läka ihop. Och sen så skulle jag göra min första intervju med Svenska Dagbladet.
Och det var för kort.
Ja, men det var, jag kommer ihåg att jag satt med Jenny Aschenbrenner på mitt rum och sen så med DM, bla bla. Och jag var så här, jag vet inte vem jag är. Nej. Alltså jag vet inte vem jag är och jag vet inte vem du är. Nej. Och jag bara kände att det var därför också jag ville klippa av mitt hår. För jag bara kände att håret bara hängde i ansiktet på mig. Jag vet, jag kunde inte alls förstå. Alltså det var bara så surrealistiskt liksom.
Ja.
Och också så svårt att liksom inte prata om eller säga något om det. Mm. Men jag vill absolut inte prata. För då skulle du ta rubrik i det. Bara, min endometros har gjort.
Men det är också så här, säger man ett enda ord, då kan man inte heller sluta prata om det sen. För det är det enda man tänker på. Så man, men då måste man bara stänga.
Hålla det borta.
Hålla det helt borta.
Och sen så typ i slutet av juni så var jag i London med min kompis. Och vi bara hade det så jävla roligt och gick på teater och vet, vi var bara ute och gick och bla bla bla. Och sen så typ veckan efter så hörde hon av sig och bara, då hade hon pratat med sin kille. Mm. Och berättat liksom att vi hade varit så aktiva. Och han bara, jaha, okej, jag förstod inte att Tone... Jag trodde Tone var sjuk. Mm. Typ. Och då hade hon bara, men gud, Tone brukar ju vara sjuk. Ja. Och då var det som att när han hade kommit på det och hon hade kommit på det, då var det som att jag kom på det.
Ja.
För att sen när det blev förbättringen var liksom så... Det är inte som att jag bara är en helt ny person, utan det är ju bara som jag var innan.
Nej, men det är också någonting med smärta. Det är väl hur vi är konstruerade. Alltså vi kan inte liksom minnas smärta.
Nej,
alltså
nej.
Den försvinner.
Den försvinner och då är den liksom borta.
För att om vi skulle kunna minnas smärta på det sättet, då skulle vi känna den och då skulle man typ inte orka.
Nej, precis. Stå ut med den.
Och
jag tror också att det är någonting som är just med endometrosen, att det har varit, och i och med att jag har gått med den så länge och haft ont så länge, så har jag ju fått massa grejer runt omkring som inte har med endon att göra. Mm. Typ så ledvärk, väldigt ont med fötterna, gått upp väldigt mycket i vikt. Jag känt mig jätteinflammerad. Och då tror jag att när de grejerna liksom började försvinna så var det liksom nästa, det är som en sån sjuk fläkt man har haft i bakgrunden bara.
Och det blev tyst.
Det blev tyst. Men sen så liksom när jag var i Paris och kunde gå så mycket och nu har jag börjat träna. För liksom, nu är det min femte vecka tillbaka på gymmet. Alltså det är helt...
Du vet den scenen i Sagan om ringen, alltså, när han...
Tänk att du alltid kan koppla det till Sagan om ringen.
Kungen av Rohan. När han, du vet, är under så...
Exakt så är det,
Sarumans spell. Och så kommer Gandalf vit och bara...
Zoom med sin lilla
pinne. Så kommer
pinne.
Du fram.
Ja.
Eller han.
Ja. Jag kommer fram. Men precis så Theoden känns det.
Kommer fram.
Precis så känns det.
Nej men gud, jag var inte så gammal och så trött.
Precis. I'm so young.
You're so young.
Cool.
Nej men det är helt underbart, Tone.
Jag känner mig helt, underbart. Jag känner mig som mig själv.
Tror jag kommer orka med din energi.
Nej, alltså Marre var det så faktiskt idag, för att nu när han bara, det är helt sjukt för du har mycket energi. Han bara, jag är inte alls van. Jag bara, men jag har ju alltid varit så här. Sen så på Instagram, nej men jag har ju
nej.
Jag var ju så här innan jag.
Vad säger
Marre?
Uh-huh.
Han är ju så trött. Men det var så underbart. Och det är typ så underbart och så. Kunna dricka ett glas vin. Mm. Kunna liksom sova dåligt en natt och det är ändå okej dagen efter.
Ja. Det är träna, du kan ju träna.
Alltså jag känner sån rörelseglädje. Ja. Och det var ju det jag då verkligen reflekterade över och njöt av i London. Att jag bara, wow, typ jag kan dansa. Ja. Jag orkar. Till sist var Mara så här, jag måste gå och sätta mig och chilla. Typ. Jag bara, jag ska få dansa lite. Typ som en äkta, typ som en sån gammal pundare som fortfarande njuter av rivkultur fast den är nykter nu. Det var exakt så jag var.
Ja. Alltså, det var väl
det
så.
Det var ju exakt så jag var. Ja. Och det är den jag är. Och nu är jag bara så... Jag vet inte, jag känner mig så vuxen och glad.
Det var men det är helt underbart, Tone.
Det är underbart. Och jag tror också att när jag läste om operationen... Det är så konstigt, för jag var direkt när jag fick, jag kommer ihåg att det först när jag fick diagnosen och var gynekologen, så sa jag direkt, jag vill inte operera mig. Och jag vet inte varför jag var så, det tog liksom ett helt år innan jag bestämde mig nästan, eller typ 8 månader innan jag bestämde mig.
Ja, varför var det så, tror du?
Men jag tror att det var så sjukt svårt för mig att förstå att jag var sjuk.
Ja.
Och jag kände ett sånt främlingskap inför mig själv och att jag inte kände mig själv och att jag hade som en stor hemlighet inför mig själv. Alltså att min kropp hade en stor hemlighet inför mig själv och jag hade såna overklighetskänslor. Och att jag vet att när jag tittade på den skärmen och de visade liksom systrarna och sådär, att jag bara... Ja, men jag tror att jag berättat det, att jag liksom höll på att svimma och jag spydde. Mm. Jag fick sånt ångestpåslag för att jag inte... För att det var så... Jag kände verkligen vilket avstånd jag hade skapat mellan mig själv och min kropp.
Mm.
För att egentligen har jag ju känt att något är jättefel.
Ja.
Men jag har...
Du har ändå behövt leva med det.
Jag har levt med det och jag har också... Jag har ägnat mig åt sånt självbedrägeri på något sätt, där jag har förnekat mig själv.
För du har inte velat vara sjuk.
Ja, och jag har inte trott på det.
Nej.
Jag har inte trott att jag får vara sjuk.
Nej.
Nästan.
Mm.
Och då tror jag att jag bara direkt var så här.
Och också att du till en början, nu har du ju fått ett bra bemötande av vården.
Ja, jag har ju haft
men
jättedåligt
problem. Du har ju du hade ju ganska mycket vårdkontakter där det inte blev bra heller, där du inte blev bekräftad i de känslorna, och då behöver man ju göra någonting.
Man måste ju hitta ett sätt att leva i det.
Man måste hitta ett sätt att leva i det, och det blev ju att jaha, men då får jag leva med det här.
Precis.
Eller så här är det.
Det är bara så min kropp är. Ja, och så har jag ju trott, det är bara så här min kropp är. Och det är inte för att det är något fel på den, utan det är bara för att jag är fel. Ja. Liksom. Och jag har haft så mycket liksom direkt nästan traumatiska gynekologbesök som har gjort så ont, där jag bara gråtit och blivit helt ignorerad och verkligen. Så att jag tror att allt hade med det att göra också. Men jag vet inte, jag var bara så mot en operation, fastän de nästan direkt sa att jag skulle vara en kandidat för det.
Men jag ska bara säga en grej som jag tänker på nu, och det är att ja, men nu när vi har känt varandra så har du haft den här smärtan och du har varit mycket sjuk, men jag måste ändå säga att jag, nu när du mår bättre, alltså det är inte som att det är så en ny person.
Nej,
nej, men du är, det är, jag vet inte, jag tror att det liksom, när du har varit så, den du är nu har du ju varit.
Ja.
Och sen har du behövt checka ut från det och
mycket
vila,
mer och vila liksom, och stänga av och sådana där saker.
Så det är inte så att du bara, oh, wow, vem är det? Så den där liknelsen kanske inte var så bra. Men så att jag inte, jag känner inte så här, oj vem är den här nya tonen, men det är en otrolig lycka att du,
ja, jag är bara glad,
att du är glad och stark.
Och stark. Så känner jag mig. Jag känner mig glad och stark, och jag känner mig som mig själv, och mitt kommande, vad jag verkligen vill och önskar är att jag ska bli ännu mer i min kropp.
Mm.
För jag har svårt med det, och det tror jag att många har, och särskilt många kvinnor har, och särskilt när man har mycket smärta eller haft mycket jobbigt eller liksom. Men så nu känner jag, wow, det finns så mycket njutning nu av att vara i kroppen.
Ja.
Och i morse när jag var på gymmet, och lyfta, jag älskar ju att lyfta tungt, att bara, det är en sån glädje.
Ja.
Jag känner en sån glädje, och det är nästan, jag är inte glad av att jag haft så mycket ont, men jag tror att den glädjen blir en sån stor kontrast till att den förmågan är en sån tydlig kontrast till att inte ha förmågan. Och det är så skönt att få reda på redan nu kanske hur det känns när kroppen sviker en, och att om det finns saker, så länge man kan njuta av kroppen och så länge man kan ta hand om sig, så är det ett privilegium.
Och
det är ju så många som är sjuka och som inte blir hjälpt av den här operationen, eller, och man vet inte heller hur länge det kommer.
Eller lever med kronisk smärta på andra
eller
sätt.
Precis. Eller? Ja. Så jag är så glad och tacksam.
Det är underbart, Tone.
Jag vet, och nu vet jag inte vad jag ska göra. Wow!
Nej, men lycka till Marre.
Lycka till du, alltså.
Lycka till Marre och lycka till jag. Nej, men jag tar det här. Jag känner mig stark.
Okej, du orkar
med. Jag är redo.
Med. Du
jag
är
finns
helt
här.
Redo.
Jag är redo. Jag kan gå på dagrave också.
Ska vi göra det?
Gärna.
Det finns så mycket grejer jag vill göra med kroppen nu. Jag vill inte säga hälften i podden.
Nej. Okej.
Det ser du.
Wow.
Ja.
Okej, jag hänger med på en del.
En del?
En del.
Shibuari.
Vad är det?
Det där reppraktiken.
Ja, just det. Det får du gå på.
Ska vi gå tillsammans?
Nej.
Det behöver inte vara sexuellt.
Nej, okej. Okay. Ja, men då kan jag hänga med.
Okej, okay, yes. Ah, yes. Jag ska hänga upp dig i taket. Och
shibua.
Dig. Vad fan heter det? Shiburi.
Panik. Jag känner panik. Du är Shibuya. Så stark också.
Jag känner mig så, och nu känner jag att jag har fått det hela. Ska jag säga bara en sak snabbt om gymmet? Hur fan, jag kan aldrig gå upp typ i vikt på axelpress.
Det här är, vet du vad, man måste ha en PT som kan kvinnans, du måste ha någon instruktör som kan kvinnans
kropp. Magiska kropp.
Därför att kvinnor kan behöva liksom lyfta lite annorlunda till en början.
Men jag har ju lyft väldigt mycket och haft mycket PT och sånt där, men just axelpressen. Är svår.
Ja, den är svår. Den är svår.
Jag ska åka till Brasilien första gången med min kille och träffa hans familj, eller hans bror där och i vinter.
Projekt röv.
Och det enda är att jag vill ha en fet jävla röv. Ja. Alltså. Jag ska ha stringbikini. Och jag ska ha världens
When
största
in Brazil.
Röv. When in Brazil. Jag ska ha världens fetaste röv. Och jag har inte tid och råd att operera den.
Nej, men nu är det ju också kroppens rörelseglädje vi pratar om. Ja, kom igen, skärp dig, Sundesson.
Jag ska bara ha så...
Vad ska du göra för övningar då? Såna
men just nu gör jag
bulgariska...
bara squats.
Okej.
Okay. För det här är, nu har jag ett program som är när jag kommer tillbaka till kroppen, som är bara grundövningar.
Grundövningar, men det är bra.
Tror du det?
Ja, det tror jag. Men du får väl lägga in ett...
En växel.
Ett par rövpass.
Lite fillers i röven.
Nej!
Azealia Banks gjorde fillers i röven.
Vem?
Azealia Banks. Aha, okay. Alltså så fillers man har i ansiktet.
Ja, jag fattar, men... Det är bara en resa.
Okej. Okay. Ja, det är det jag menar. Kanske onödigt att träna okay. regelbundet för en enda resa som sen är över.
Okej, men jag tror att det, ja, det är också, du vet, konvalescens på de där operationerna.
Det är det. Jag kommer inte ha,
nej,
det är,
du hinner inte.
Man kan inte ens sitta på röven.
Nej,
hur ska
det
jag då kunna göra Café Bambino?
Nej. Stå. Om vi helt plötsligt börjar stå
då vet ni.
Då vet ni vad som har hänt.
Att Karin har blivit influerad.
Ja. Vi ska säga bara jättekort vad jag gjorde i helgen.
Ja.
Ett kulturtips som jag har.
Ah.
Till alla kulturtanter av alla åldrar. Nej, kulturintresserade i Stockholm. Det är, jag åkte, det var en regnig dag i lördags.
Jag förstår nu varför du sa kulturtanter när jag kom på vad det är du ska säga.
Ja.
Kulturdamer.
Jag och min dotter och min mamma, vi åkte på tunnelbanekonstvandring.
Mm.
Och tunnelbanestationerna i Stockholms
Stockholm.
Alltså, ja, det här vet man ju, men när man börjar titta på det ordentligt, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Det är så fint.
Siri Deckert i Östermalm.
Siri...
Heter hon inte Deckert?
Siri...
Deckert.
Deckert. Siri Deckert. Ja, men det är den mest kända. Men vi var på blåa... Och då finns det på SLs hemsida jättemycket information.
Är det audioguide?
Nej, och det tycker jag att de borde ha.
Det borde de verkligen ha.
Borde de verkligen ha. Det skulle vara fantastiskt. Vi var... På blåa linjen är det ju fantastiskt. Men vi var på tre stationer. Vi var på T-centralen längst ner. Den här blåa, otroligt så... ja. Den är helt fantastisk blå färg. Och sen var vi på i Kungsträdgården som är helt insane.
Mm.
Alltså den stationen blows your mind. Och sen var vi på Rådhuset.
Mm.
Och där har jag aldrig tittat ordentligt förut. Men den
det är så kallt där nere så man hinner inte titta
nej,
på
men
väggarna.
Ett tips att göra det här på vintern när det är pisseväder eller när det regnar. Gå och titta på SLs hemsida. Och det är särskilt Rådhuset, så rolig konstnär som har gjort den hela den stationen. Det är liksom en hel berättelse om Rådhuset.
Åsa Jungnelius ska göra.
Jag vet, Åsa Jungnelius ska göra en av de nya stationerna på Söder.
Som är glaskonstnär från början.
Ja, och den heter Pärlan.
Mm.
Vi vet alla
vad det betyder.
Vad det betyder. Men nej, men så här är verkligen ett tips från mig. Och så just Rådhuset, en hel story om liksom, han har bara ljugit ihop en story om den här stationen och dess historia.
Nej, vad roligt.
Och vad det representerar och de här sakerna som han har hittat som artefakter och sen jätteroliga liksom textplakat som sitter uppsatta som är helt bananas.
Vet du vad, du är så jävla gullig.
Varför det?
Du är så gullig som är exalterad av det här.
Jag tycker
det är så mysigt.
Och vi ska fortsätta, nu ska vi fortsätta det här projektet.
Hur många stationer finns det?
Hur många som helst.
Okej.
Ja.
Det finns en jättefin lyktstolpe på
en station.
Nej.
Jo.
Jo, men det är inte den jag menar. Aha. Utan jag menar liksom där jag hade kontor förr.
Mm-hmm.
Svedmyra kanske. Ni kan också kolla på den lyktstolpen.
Mm. Men för i Kungsträdgården finns det en av de här gamla gaslyktorna från 1800-talet Stockholm som är helt fantastisk.
Mm.
Som de har satt i någon helt bizarr trädgård med så påhittade antika liksom, lämningar.
Mm.
Och så mossa och det rinner vatten. Det är som en drömträdgård där inne.
Gud vad härligt.
Ja, det är så härligt. Så
ja,
tips för mig.
Kul med ett litet tips om man kommer till Stockholm.
Ja, gratis konstvandring. Och all information på SLs hemsida.
Okay.
Och SL, verkligen kan vi få en fucking audioguide på det här.
Verkligen.
Ja.
Du som är nu...
Och ett till Stockholmstips. Okay. För att vi var också med min pappa faktiskt vid Slussen. Där finns det ett litet, har du tänkt på det? Om Slussenbygget.
Mm.
Spännande. Det finns ett litet kontor där, en lokal man kan gå in.
Okej, nej, det har jag inte
tänkt
på.
Och så kan man få veta allt om Slussens historia och vad som kommer hända framåt, massa bra visualiseringar.
Oh, wow. Det är ju för
jag
alla våra lyssnare som inte bor i Stockholm är det ju värt en resa hit bara för att göra det.
Ja, också tunnelbanan. Nej, men jag håller på att upptäcka min egen stad. Lära mig mer och mer och mer om min egen stad.
Nytt ämne.
En omdiskuterad och kontroversiell
roman
som heter Life of M av Rachel Cusk.
Ja,
den har vi läst. Den kom ut förra veckan.
Ja, gud vad vi var snabba på det. Det, ja. Det hatar förlagen när vi läser litteratur på engelska och pratar med podden. Men nu är det så. Ja,
vi har redan haft en recension faktiskt på Aftonbladet.
Nej.
Att för Folkhammar. Jo, för att det var en sån snackis. Vi gör så ibland.
Oh my god. Först plusbetyg och sen så recension av engelska böcker. Vad tyckte Folkhammar då?
Han gav den en trea.
Okej. Okay. Ja. Kanske en trea för mig också.
Ja.
Vad tyckte du till att börja med? Kan du säga varför det är en snackis till att börja med?
Jo, men det är, Rachel Cusk är ju en jättekänd brittisk författare. Mm. Hon, hennes stora genombrott kom ju med hennes skilsmässoroman.
Efterbörd.
Efterbörd, som kom, ja, den kom, det är länge sedan nu, 2001 eller något sånt där kanske.
Ja, det var intressant, för jag skulle inte säga att det är hennes stora genombrott.
Okay.
Jag skulle säga att det som hände efter Efterbörd var hennes stora genombrott.
Jag tror
genombrott.
I Storbritannien var ju, den blev extremt omdebatterad.
Ja, precis, men jag menar internationella.
Nej, men jag håller med om det. Men jag tror man måste förstå hennes liksom fortsatta utveckling som författare och i relation till offentligheten.
Efter Efterbörd.
Efterbörd, för att hon, det är ju en fantastisk bok om en sårig skilsmässa, och den är väldigt så ärligt, eller liksom uppriktigt skriven om alla känslor inför barnen och inför sin...
Vad har hon för känslor inför barnen då?
Nej, men hon upptäcker ju, de har ju levt i någon så jämställd relation där han har haft en mer...
jämställd relation.
Ja, jämställd relation, verkligen. Därför att då har de liksom brutit de traditionella könsrollerna och han har varit hemma med barnen. Mm. Och sen när de skiljer sig, hon har liksom gjort sin författarkarriär och sådär, och sen när de skiljer sig så upptäcker hon att hon är såhär, barnen är mina.
Mm.
Barnen är mina, jag är mamman, barnen är mina.
Hon har inte tänkt det innan.
Nej.
Nej.
Ja, alltså, det har väl funnits lite i bakhuvudet, men... Hon har liksom förnekat den känslan hos sig själv. Också för att hon vill skriva. Ja. Och det har varit en praktisk lösning.
Ja.
Och sen när hon skiljer sig, hon bara, nej, nej, alltså barnen är mina. Jag
du
är
ska
modern.
Inte ha barn till de här barnen.
Det är mina barn.
Just det.
Och då blir det en extrem... Då kan man ju förstå ur hans perspektiv. Att han bara, vad menar du? Jag har ju tagit hand om de här barnen. Och det leder, de har, han, ja, det blir väldigt sårigt, väldigt infekterat. Och hon skriver då om det.
Mm.
Väldigt intressant. Och sen kommer ju några år senare den här trilogin.
Men vad är det som händer då när den här romanen kommer?
Jo, det som händer är, i Storbritannien är ju ett otroligt konservativt samhälle. Så hon blir ju... Så den här boken blir så trashad av framförallt liksom av konservativa kultursidor, att hon är en sån häxa och hon är så fruktansvärd person och hon är så kall och hon är så ja, det blir liksom en debatt om henne som person och hur hon skildrar den här skilsmässan. Hennes kyla är det mycket liksom, att hon är så iskall. Och det förstår man ju ingenting av när man själv läser boken.
Nej, det är roligt för att jag läste den efter att jag hade läst trilogin. Ja. Alltså när trilogin blev översatt till svenska, tror jag.
Mm.
Och då var jag, då visste inte jag först att det hade varit en sån negativ snackis eller vad man ska säga. Och det går ju, det är ju inte...
Det går inte riktigt att förstå.
Nej, det går inte riktigt att förstå.
I Sverige idag, eller vad man ska säga. Men så blev det. Så jag tror att det... Hon blev helt chockad av det, för hon hade ju gett ut flera... Alltså hon var en väldigt etablerad författare. Men hon...
Och gett ut mer traditionella då.
Ja, men precis. Ja, så det, där blev det liksom ett brott i hennes relation också, tror jag, då till kritiker och till
litteraturen och att skriva sig själv.
Ja, exakt. Så det måste man ha med sig.
Och då sen, gick hon in, då fick hon som en sån, som hon har sagt, berömt att hon inte längre tror på karaktärer.
Nej.
Hon liksom började då tvivla på hur man skriver prosa egentligen och hur man skriver berättelse och hur, ja, men hur man skriver karaktärer och jaget i romanen. Och då skrev hon en trilogi som ju blev hennes internationella genombrott, som heter Konturer, Transit. På svenska, och Kudos. Och den är ju, jag tycker att den är helt otrolig.
Den är helt otrolig.
Jag vet att jag hade...
Dock flyter de ihop för mig, de tre böckerna. Men...
Ja, nej. Jag ändå, alltså jag... Wow.
Ja.
Den kom till mig verkligen när jag behövde den. Och det bara... Och den är skriven som att jaget i boken, som är en författare som åker runt på olika författare, jag tror att de också flyter ihop, för de handlar ju inte, de har inte en traditionellt berättelse eller narrativ utan handlar om en författare som åker runt på typ olika författarretreats i Europa, och hon bara och lyssnar på folk. Så den är nästan skriven uteslutande i monologer. Och det börjar ofta med att författaren i boken pratar med någon om något helt banalt eller litet, och så blir det liksom en filosofisk monolog om ja, om vad som helst, eller en narcissistisk eller väldigt självupptagen journalist, ja, eller och det var så, jag tyckte det var så roligt och underbart att läsa när jag läste den. Det var så fräscht och...
Hon är ju väldigt rolig.
Tycker du det?
I den tycker jag,
ja,
det. Ja, alltså i hur hon lämnar ut sina karaktärer och hur, ja, hon, de låter dem bara balla ur i sin narcissism.
Ja, men det är också som att hon låter dem prata. Ja, man bara slutar prata.
Jag vet, och det är kul.
Det är faktiskt roligt, har du rätt i. Och sen så har hon ju kommit med lite andra böcker. Hon kom ju den, vad heter den här? Den senaste jag läste var den där Alla heter G.
Det är Parad.
Parad.
Och den är, tycker jag, väldigt relevant för den här.
Verkligen. Life, de här känns ju besläktade.
De känns väldigt besläktade. Jag tycker det är konstigt att inte fler lyfter fram det i kritiken. Nej, men det är som att många inte har läst den.
Nej, kanske. Jag läste faktiskt någon som var så här att den här Parad är besläktad med Life of M.
Okay.
Och att Parad är den mer, de var så här, men det är typ kanske den mest lyckade, det mest lyckande genomförandet av Rachel Cusks projekt där karaktärer och narrativ liksom bryter faller ihop.
Ja, för jag recenserade faktiskt den för Aftonbladet och gav den 4+. Och i den så är det ju ett antal konstnärer som framträder och alla benämns då G, och jag tror att det är för geni. Ja, det är det ju. Och då beskriver hon väldigt detaljerat deras konst och skapande, men också deras relation till mödrar, partners, familj och det är ganska förvirrande, ganska komplicerat att hålla isär alla de här perspektiven. De går också liksom lite in och ut ur varandra. Så det finns inget så berättar jag heller här, utan det är olika röster som skildrar liksom skapandeprocessen, kan man väl säga. Och jag tog fram det, för då var det ett citat här ur boken som jag tänkte på nu, apropå hennes syn på liksom att vara kvinna. Och i relation till skapande också. Tanken på en värld fylld av mödrar och barn var frånstötande. Alltså bara fylld av mödrar och barn. Det skulle vara en värld som saknade dömandets kristallklara kraft. Ja, men det här är liksom hennes internaliserade misogyni, eller man ska säga, eller syn på könsrollerna.
Ja.
Så det här är också hennes inre konflikt, för jag tror i den här skilsmässan då skriver hon ju mycket om det. Hon ville ju vara fri att skapa, men sen som sagt i skilsmässan upptäckte hon att hon hade den här moders, den här väldigt biologistiska liksom, synen på moderskapet.
Ja.
Och däremellan slits hon hela tiden, och hon vill göra sig... Det är svårt att förstå vad frihet för henne är nog liksom att vara bara i sitt skapande. Och det är en väldigt så manligt kodad idé om frihet, eller man ska säga, tänker jag.
Och nu har ju den här Life of M blivit... Det var ju
jag vill också bara säga en grej till om Parad. För att den, i slutet av Parad så uppstår en annan röst som är ett vi. Ett kollektivt, en liksom, man kan inte längre särskilja de här rösterna från varandra, utan det är bara någon slags en gemensam röst som försöker skildra någon gemensam erfarenhet. Och det kommer ju tillbaka i den här boken också.
Precis, och den här har ju, jag vet redan i somras när jag fick, jag prenumererar på lite så olika litterära mejl. Litterära skvallermejl.
Ja.
Och då var det i juni att någon skrev typ så här, Natalie Portmans nya bok har redan... Rachel Cusks nya bok kommer nog bli en riktig snackis, för enligt ryktena så handlar den om Natalie Portman. Och Rachel Cusk och Natalie Portman, det är dokumenterat att de känner varandra, för att Natalie Portman har haft ett samtal med Rachel Cusk om hennes litteratur och har sagt i intervjuer att hon älskar Rachel Cusk. Och då var jag bara printscreen och skickade direkt min kompis Mona som också älskar Rachel Cusk. Jag bara, oh my god, hösten är räddad! För då skulle ju det här vara en iskall... Också, det går ju precis i linje med då den offentliga bilden av Rachel Cusk, att det skulle vara så ett iskallt mord på Natalie Portman.
Ja, jag vet. Då blev man det blev pirrigt.
Jag är inte en större människa än att jag blev pirrig och sugen på att läsa. Jag har ju också en... Jag älskar ju Natalie Portman. Och inte för att Jag älskar Natalie Portman för att jag känner att hon är så...
Gör du verkligen? Har du liksom, jag tycker det är så svårt att föreställa sig att man har såna starka känslor
jag
för Natalie Portman.
Jag har starka känslor för henne, men det är inte så här, wow, oh my god, we should be friends.
Nej.
Men för det första så var det ju, hon hade ju en fruktansvärd mailkonversation med Jonathan Safran Foer i New York Times 2016.
Alltså, får jag bara säga, mail, det är en svår genre.
Men det är ingen som gör den genren längre. Nej. Det är ju verkligen 10 år sedan. Och de har den här där det är så... Alltså, Safran Foer är så kåt. Alltså, det är liksom... Och bilderna också till den här mejväxlingen är så Natalie Portman i underkläder av någon sjuk anledning.
Ja.
Och då minns jag att jag blev besatt av henne för att jag tyckte att det var så sårbart att hon... har ett sånt starkt behov att framställa sig själv som en tänkande person.
Mm.
Eftersom Natalie Portman är väl kanske en av de skådisarna som folk är så... Du vet, det finns ju olika typer av konventionell skönhet. Mm. Hon har ju en skönhet som känns som att om hon går, att folk vänder sig om på gatan och typ friar till henne.
Ja.
Alltså, man vill göra henne till fru. Hon är inte... Hora, hon är Madonna.
Ja, men hon har något väldigt vemodigt också över sitt uttryck. Hon är så vacker,
precis.
Klassiskt vacker.
Den första filmen hon blev känd för var ju Leon.
Det var med den här fransk, med Jean Reno som spelar en hitman.
Le Nettoyeur. Är hon sexy i den?
Hon är så 13 år där och har kläder som en hora. Och hon är så ett gatans barn som han tar hand om. Jag kommer inte ens ihåg om han typ... någon har dödat hennes föräldrar.
Så det är
och sen
liksom att
hon är så ett sexigt barn i den filmen.
Och sen så är hon ju också med i den här Beautiful Girls, som är den som första som jag tror, eller liksom den jag tänker på när jag tänker på, där hon spelar, det är en så här film om ett kompisgäng och hon är någon så 13-åriga granne som är så en old soul.
Mm.
Och så är hon så en jättesnygg tonårsflicka.
Den här har inte jag
sett.
Nej,
men det är liksom bara så konstiga. Hon blev liksom, precis som Scarlett Johansson, väldigt sexualiserad, väldigt ung. Liksom, och på sånt ganska äckligt indie-sätt som det känns som att folk inte riktigt blir sexualiserade på fortfarande.
Nej, inte okommenterat.
Inte okommenterat. Och då känns det bara som att hon har varit så plågad av det här. Hon är vegan, är ju en väldigt stor del av hennes identitet. Hon har haft ändå något slags politiskt patos. Hon bröt till exempel med Dion när John Galliano sa sina antisemitiska kommentarer.
Ja.
Och hon bor i Paris.
Ja.
Hon är ju ihop med typ någon... Var hon ihop med någon regissör eller dansare?
Men var
eller?
Det inte också så att hon var typ känd för att hon gick så på Columbia? Alltså, hon gick på något jättefint universitet. Hon var ju så en av dem.
Hon är inte
dum. Hon är Julia Style som gick så på Harvard och Natalie Portman gick på Columbia eller någonting sånt.
Ah, fan vad underbart.
Ja,
men för hon har liksom bara, och jag tror det är det jag alltid har gillat med henne, att hon är så här, hon har verkligen hävdats, hon har försökt hävda sin subjektivitet.
Mm.
Och jag tycker att det är sånt hopplöst projekt när man är skådis och ser ut som Natalie Portman. Så jag tror det är det som alltid har varit mina mjuka känslor för henne.
Ja.
Förstår du?
Ja.
Och jag tycker det är så kul med amerikaner som vill bo i Europa. Det är så fåfängt.
Det är jätte...
Att de är så, jag är typ europé.
Jag är kultiverad.
Du är inte det.
Nej.
Hur du än gör så är du inte det. Och då så tyckte jag att det var kul att läsa den här romanen. Ja. För att... kul. Liksom, hon är också besatt.
Mm.
Rachel Kask är också besatt av Natalie Portman. Men nu när jag läste den... Det handlar ju om en kvinna som är författare, som har en sjuk partner, som är bekant med en jättestor skådis, och den här författaren har bestämt sig för att skriva skådisens biografi.
Ja, fundera på det i alla fall.
Fundera liksom. På det.
Ja.
Men utan att... Och då säger skådisen typ, när hon berättar det för skådisen, så säger skådisen typ, jaha, okej, gud vad kul, ska du hitta på allting då? Eller?
Mm.
Så det är inte som ett sånt journalistiskt arbete, utan... Och sen så, och det är liksom den ena rösten i boken som är jag i jag-form, och så är det då i vi-form, som pratar om så ett allmänt vanligt liv i Paris, och sen så är det då den sista berättarrösten är en allvetande berättare, kan man säga, som berättar om skådisen i olika situationer där hon tänker på hela tiden på hur det är att vara känd och hur hon uppfattas och hur hon är i olika situationer.
Och hur mycket miljö är det?
Det
mycket?
Är så mycket miljö.
Ja, det är så mycket. Ett spa, beskrivning av ett spa som pågår i
sida upp och sida ner.
Ingående beskrivningar av en lyxbutik i Paris där de har en litterär salong och hur blommorna ser ut. Och...
Ja, exakt. Liksom inredningsdetaljer är det mycket i, den här, i det här väldigt rika segmentet av världen, ett sånt lyxsegment.
Och den här då skådisens tankar som hon tänker ju väldigt mycket på då, hur det är att vara känd och jag tycker att hon tänker på en rolig grej som är att varje vers, de som verkligen omfamnar sitt privilegie och typ isolerar sig helt. Det är äckligt på ett sätt, men det är ännu äckligare med de som hela tiden försöker hävda sin normalitet.
Och det gör ju hon.
Ja, men hon är ju på något någonstans där mitt emellan och dras mellan dem. Liksom.
Det är en väldigt rolig scen tycker jag när hon är på en fest hos typ vanligt folk.
Det är hemskt.
Och hur hon ser sig själv och hon ser på dem och hon är så... Åh, gud vad skönt att jag inte har deras liv. Men de verkar, det är ändå någonting de har som hon... saknar, men hon landar ändå i nej tack.
Nej, men jag tycker att det tycker som är kul med den scenen att det hon landar i är typ så här, det är bra för mitt varumärke att jag är här.
Exakt.
Men det är ju ingenting egentligen i livet som verkar bara... locka henne.
Oj, vilken liten lägenhet kände hon.
Men när man läser den här romanen, det handlar ju överhuvudtaget inte om. Det handlar ju absolut om Natalie Portman som idé. Den här skådisen som Kask skriver om har gjort en film om en balettdansös som blir galen, alltså exakt som Black Swan.
Jag vet.
Hon bor i Paris, hon, alla markörer är Natalie Portman. Alla filmer hon skriver om och sådär. Mm. Men det är ju inget, men det är ju bara en, det är bara Natalie Portman som allmängods.
Ja.
Det skulle ju kunna lika bra, det skulle lika bra kunna vara Julia Roberts.
Verkligen.
Fast då hade ju Julia Roberts haft ett annat
liv. Nej, men jag tänker på det med Parad. Alltså, det säger, jag tycker reaktionerna säger väldigt mycket om vår offentlighet såklart. Därför att i den här Parad så gör hon en ganska lik manöver med väldigt kända konstnärer.
Så man, när man läser, när man läser, om man kan dem så,
om man
vet,
kan
man
så
de
vet man exakt att den här konstnären gör den här typen av konst och levde den här typen av liv.
Och jag för mig typ till och med att det var lite så i trilogin också på vissa ställen när hon var på vissa litteraturfestivaler att jag ändå kunde vara så
här, men det här är Knausgård.
Exakt, precis.
Ja. Så det här har hon arbetat med. Men, och
det är
sen,
hennes autofiktion. Liksom.
Ja, precis. Precis, men sen är det här en annan... Sen undersöker hon nu den här positionen som är att vara en sån här extrem kändis.
Mm.
Och hur det livet, eller liksom hur hon... ja, men hon reflekterar över jaget i relation till omvärlden i en sån position.
Och då också och då, sin egen position,
den skrivande
personen.
Ja, men det handlar ju inte överhuvudtaget om så...
Natalie Portmans
liv. Så att det är en jättekonstig debatt som är ju utifrån att vi offentligheten är besatt av kändisar
och
inte av författare eller konstnärer, för hon har skrivit motsvarande typer av texter tidigare då.
Men jag tror också att det har någonting.
Men det
just...
vet ju hon också.
Ja, men det är det jag menar. Jag läste en intervju som hon gjorde, gjorde i New York Times där hon var så här chockad över G-I-R-L frågetecken.
Ja,
är du chockad?
Ja.
Och att hon var så här, ja, jag tror att folk också är förvånade, för det är väl ingen som när de tänker på mig att jag skulle vara intresserad av celebrity culture.
Mm.
Va?
Mm.
Jo, alltså jag känner att det är ju, alltså inte direkt celebrity culture. Nej. Men den här Parad handlar ju som du säger så mycket om geniet och skapande. Och status.
Ja, verkligen.
Och tillgänglighet eller privilegier. Ja. Inte, alltså in, så det är bara också så här, jo, det här känner jag absolut, det är ett ämne för dig och du måste ju, du, det är klart hon förstår.
Ja, men hon, men jag, det är det jag menar med att jag tror man måste gå tillbaka till den här efterbörd, för att hennes relation, hon har inte liksom en generös idé om vad offentligheten klarar av. Hur offentligheten klarar av att läsa hennes författarskap.
Och det, jag tror att det är ju ett,
och det har hon ju rätt i.
Och, jag menar, och när hon pratar om det som hände med efterbörd, det är som jag läste någon text som var så här, men hon pratar nästan om det som ett trauma.
Ja,
och att hon verkligen, och att det här nya formen och väldigt så här filosofiska och vad språket bär och hur man...
Men jag tycker ju, för du sa en sak när du beskrev boken. Jag, för mig handlar den här boken om... Det finns ett stort trauma i boken och det är att den här berättarröstens partner är inlagd på sjukhus och nästan dör.
Mm.
Och den här berättarrösten är helt oförmögen att hantera den smärtan och går därifrån, kommer inte in i smärtan.
Nej.
Och det för mig är bokens liksom hjärta här, att en person som är oförmögen att ta sig in i livet eller i sin egen smärta och ser den, förstår den, kan liksom intellektualisera det, men kan inte hantera det, liksom det kommer inte in i kroppen, utan det är den här blicken utifrån, metablicken, jaget och den konflikten. Och det, så det tycker jag är också liksom borttappat i mycket av kritiken.
Ja, för att jag läste typ, boken har ju inte fått jättebra kritik. Nej. Men jag förstår inte varför. Det var, jag tyckte att den var...
Jag tyckte om den ändå. Jag älskar ju, alltså hon skriver otroligt vackra meningar. Hon är, ja. Hennes språk är, hon är extremt intelligent. Bara en spännande röst.
Det är alltid spännande att läsa henne.
Alltid liksom. Spännande att läsa
men,
henne.
Men jag kände att liksom många av hennes funderingar, eller den här då kända personens funderingar kring sig själv, om offentlighet och kändiskap. Jag tyckte inte det var så intressant. Jag tyckte att det var lite för grunt, ja, eller hur man lite, ska säga.
Det är lite banalt. Men
och jag fattar ju att det här är hela hennes projekt. Men nu kan hon inte ens, hon skriver ju inte ens Paris. Utan då är det den vackra staden med gamla byggnader med ett högt torn i mitten. Ibland blir jag bara så, bara skriv Paris, girl.
Men jag tycker...
Vad tycker du om det? Stör du dig på sånt?
Nej, jag stör mig inte så mycket på
för
det.
För jag kan också till och med bli så G.
Men
ja,
det
är också...
Jag stör mig mer på G.
Ja, men då är jag bara så...
För då är det som en kod. Här fanns ingen kod och det var skönt.
Tycker du inte jag tycker hela romanen är ju en sån nyckelroman. Nej, men, som ja, bara är så, är ju man så... kan klura på vem.
Nej,
hon
men,
pratar
här är det
om.
Mycket mer uppenbart. Det är, alltså, hon vet ju att läsaren förstår att det är Paris och att det är Nathalie. Alltså, det är inte så att man måste typ sitta med...
Nej, men jag tycker ändå det var många sådana grejer. Hon ska beskriva någon film väldigt noggrant,
jo,
så ska man sitta och gissa vilken det är.
Roman.
Ja,
det är sant, det är sant.
Det är verkligen så. Vet du vad det är? Nej. Det är som sudoku för litteraturintresserade.
Ja, men jag tycker däremot det är någonting i reaktionerna, för temat i sig, alltså hur vi ser så, kändiskap, subjektivitet, liksom hur vi betraktar människor, hur vår offentlighet är helt besatta av kändisar.
Ja.
Att vi inte kan hitta ett sätt att liksom förhålla oss till dem på ett sätt som
normalt
är
sätt.
Mänskligt. Liksom.
Nej.
Och också hur de människorna, det finns ju mycket vittnesmål och skildringar om det, blir helt deformerade av att ha den positionen i offentligheten. Det är ju ett extremt intressant ämne.
Ja.
Så att jag tycker liksom kritiken att så här, gud vad taskigt mot natten. Man bara, va? Nej, det här är ett jätterelevant och spännande ämne att försöka undersöka.
Men det är bara för att hon står som ett rådjur och Natalie Portman.
Ja, men det är exakt det.
Det här bara därför. Bara, slå inte henne.
Det är inte fucking synd om Natalie Portman.
Vad är det här?
Vad sa du?
Vad är hennes vi?
Ja, vad är hennes vi? Alltså jag tänkte i den där parad så är det något slags kollektivt som en våg. Jag tänkte på så Virginia Woolf. Liksom att så här, ja, men det är igen hennes försök att kliva ur liksom, det subjektiva. Att försöka hitta någon... Jag vet inte, komma bort från sig själv, tänker jag.
Mm.
I den här boken är det mer som en helt generisk... röst tycker jag som är så här, kan vara vem, det kan vara hon, det kan vara vem som helst, det är vad liksom
ja.
Den här generiska platsen som är det generiska Paris, vad det gör med en människa
och att det är helt skilt då från M's
ja.
Liv och
ja. Vad tänker du om viet?
Jag vet inte.
Nej.
Jag vet faktiskt inte.
Nej. Nej, men jag tycker att viet också på ett sätt läser jag viet som en kritik av liksom nuets då den här offentlighet där det typ inte går att vara en individ.
Mm.
Det går inte att vara liksom autentisk eller Nej. Ha sin egen röst, utan går du på Paris vackra gator så är det den här rösten som blir resultatet.
Ja, men jag tänkte
förstår
att den,
vad jag menar?
Ja, men jag förstår vad du menar. Jag tänkte att den var väldigt besläktad med perfektion.
Ja.
Och Vincenzo
Latronico. Ja, men precis.
Bok då som vi pratade om i somras som liksom den här med globaliseringen.
Det skrev jag faktiskt också upp.
Nej, men skrev du upp
anteckningar, perfection. Ja, ja. Att det blir den här den tillplattad generisk röst.
Ja, som också har med så globalisering och masskultur att göra.
Exakt. Liksom. Men vad tycker du om sista sidan?
Ska vi spoila?
Nu spoilar vi. Stäng av om du inte vill.
Ja, spoiler.
Alltså, det är inte så.
Tycker du? Alltså jag var ändå så här, the fuck? Typ. Ja, men det slutar ju med att den här författaren, för att det är egentligen författarens, romanens jag-röst finns ju bara med typ i början och i slutet. Mm. Och då i slutet så har ju då den här författarjaget, de kallar det projektet. Hon har ju då gjort det här projektet och hon har skrivit om M, skådisen. Mm. Och det visar sig då att, eller skådisen är bara så här, varför har du gjort det här? Hon är jättemissnöjd med det. Mm. Och författaren är hemma hos henne och det är typ hundar där som hoppar på författaren. Det är bara en sån stressig situation.
Ja. Hon är allergisk.
Hon är allergisk. Och sen ska hon gå därifrån författaren.
Det är kul. Det här är roligt. Och så det här säger, jag menar att hon har humor.
Och så säger skådisen, jag måste bara fråga innan du går, are you a guy or a girl? Slut.
Ja.
Vad tänkte du om det?
Nej, jag tänkte att det är jag tänker att det är hennes fråga till sig själv. Alltså jag tror att hon har pratat i intervjuer också om att hon är i en fas i livet när hon typ inte känner sig som en kvinna, utan att hon är bara typ ett skrivande jag, och att...
Men skulle det då vara någonting i det här att skildra den här liksom celebriteten, vackra kvinnan
med den här kalla blicken,
att det skulle vara någonting i det som då är i sig själv maskulint, eller, för jag undrar på vilken nivå den repliken sägs, eller är det att repliken sägs inom berättelsen och att det skådespelaren som bara är så, du ser ut på ett sätt så att jag inte vet om jag kan känna dig. Och i så fall, är det low-key lite transfobt? Mm-hmm.
Nej, jag tänker mer att det är blicken. Alltså så här, vilken blick har du på mig?
Tror du skådisen frågar vilken blick har du? Alltså jag har uppfattat att jag kan inte läsa dig.
Ah, okay.
Inte typ så, hur läser du
mig? Jag tänker
mig?
mer experimentellt. Alltså jag tänker inte på det som så bokstavligt. Att så här,
men hela den scenen är så bokstavlig.
Ja. Jag vet, fast det är också, jag tänker en person som Natalie Portman då, eller hennes idé om
M.
Om M, att hon är den här, hon är väldigt feminin, hon är van att bli betraktad på ett visst sätt, att bli liksom av kvinnor så här, av män så här, hon blir liksom åtrådd av männen och du vet, kvinnor avundas henne, och sen kan hon inte, hon förstår inte hur den här blicken ser henne.
Nej.
Så tänkte jag på det.
Ja.
Och då måste hon fråga, för att det är en osäkerhet här.
Ja.
Så att jag tänker att det är mer att hon inte kan läsa av den här personens liksom reaktioner på henne.
Det är intressant. Ja, men precis. Jag tror med att jag liksom läste repliken som någonting. Jag känner att jag vill läsa om efterbörd.
Och för att säga, det är också Rachel Cusks liksom förvirring inför sig själv kanske.
Jag vet, men det är då jag börjar tänka typ så, är hon biologist på något sätt?
Ja, 100%.
Och då känner jag typ, jag känner att jag vill läsa om, då började jag tänka på hennes projekt som mer politiskt på ett sätt som är typ en som mer radikal feministisk, väldigt könsbunden feminism på något sätt.
Det var ju någon som skrev roligt i någon text att hon är som en
jag fick lite så
en misogyn transvestit, förstår
alltså, ja, men hon... alltså jag kände typ att jag fick så här, nej men jag kände mer typ så att om jag bara lite J.K. Rowling vibes.
Ja.
Alltså lite turf.
Ja, jag vet.
Och jag vill läsa om efterbörd med den blicken.
Ja, det tror jag man ska göra. Och så jag läste också någon lång text i The Guardian, fast det är som kom precis när efterbörd kom, och hur, nej men hur hon,
när efterbörd kom. Ja,
ja. Mm. Nej men hur hon upptäcker den här kraften, som sagt den här kraften hos sig själv, att hon bara, nej men barnen är mina.
Alltså, hon bara, hormoner.
Ja, hormoner. Hon nej, bara, men mannen har ingenting.
Mannen har ingenting. Ja, fan, vad spännande.
Ja, det är faktiskt spännande.
Alltså, jag blev...
Fast det är också så, det är ju... Vi vet inte om det är hennes jag. Det är ju hennes litteratur.
Nej, men jag tänker, det var därför jag tänker att jag ska gå tillbaka och läsa hennes tidigare. För jag tänker att man kan ändå kanske se någons liksom, ideologi eller när man läser. Även om det är fiktion, såklart. Ja. Att jag blev så här... Men det var någonting som bara blev lite så...
Mm. Men det är också en generations... Du får tänka att hon är en generation äldre än mig.
Jag vet, och de är ju typ alltid turfs.
Ja.
Så.
Nej, men de är präglade på det sättet.
Jo, jag vet. Ja. Men inte alla?
Nej, inte alla. Det är inte min generation, så
nej, jag
vet. Inte göra så här.
Men jag menar, är hon 10 år äldre än dig?
Hon är 8 år äldre än mig.
Är det en generation?
Ja, men brukar vi säga 10 år. Eller, jag är en generation äldre än dig. Så
tack.
Tänker jag.
Ja. Jag tycker inte det här var... Det här är inte min, trilogin är fortfarande min favorit. Jag tycker att trilogin är bättre än parad. Jag tyckte inte parad
jag
var så
jävla kul. Jag älskar Efterbörd.
Jag ska läsa om den.
Ja, gör det.
Men jag läste länge sedan jag läste den när jag gjorde slut med min kille.
Mm.
Och då var jag bara, då tyckte jag nog bara att jag var så här, varför inte någon skrivit att de bara vill mörda sin kille?
Jag ska gå tillbaka och läsa i trilogin Hennes skildring av Knausgård. Det kan vara kul.
Verkligen.
Det ska vi göra.
Tycker du han är snygg?
Ja.
Ja, vem tycker inte det?
Alltså.
Ja, men nog om det.
Nog om det. Vi ses nästa vecka och då är det ju valvecka. Det blir spännande.
Åh, vad tråkigt.
Men vet du vad? Nej. Vi ses på tisdag i Mini Bambino.
Ja, det gör vi. Och vi har ju gäst nästa vecka. Då kommer ju Susanna Kierkegaard.
Mm. En, alltså Sveriges hetaste pollfluencer.
Pollfluencer. Hade du velat luta dig med åt pollfluencing?
I mitt värv?
Ja.
Nej.
Jag tycker ju att det är så hemskt med valår. För jag tycker det är så tråkigt att övertala andra vad de ska rösta på.
Ja.
Jag är bara så. Ja, vet du vad? Rösta på vad ni vill. Det är min.
Men det är bara 2 veckor kvar nu.
Yes, finally. Yes.
Ja, okej. Okay. Okej, min vän.
See you next week and before that on Tuesday.
Okej.
Okay. Goodbye.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.